Jag är Bill, jag har en ny affärsidé.
Ja, okej. Okay. Kör på.
Mm. Du låter positiv.
Ja, jag är positiv. Jag är på jättegott humör.
Jag tänkte att det skulle vara... Ja, men, jag förberedde mig lite på att det här skulle... Nu blir en stor vägg av hat här, men okej, okay, vad bra.
Nej, men jag har insett det att alla tidigare avsnitt har jag varit alldeles för negativ. Och jag har svurit för mycket. Jag har haft ett ovårdat språk. Och jag har inte bara varit ovårdad i mitt språk, utan jag har också varit ovårdad i mitt sinne. Okay. Jag har varit negativ, jag har spridit negativitet i samhället, i världen, till alla våra kära lyssnare. Och det ber jag så hemskt mycket om ursäkt för. Från och med nu ska jag se positivt på saker och ting.
Jättefint, verkligen.
Det är viktigt för mig, för att jag vill vara ett gott föredöme mot mina lyssnare.
Ja, men jättefint.
Jag ska se möjligheterna. När jag tittar på en strand så ser jag inte bara alla sandkornen, utan jag ser även det vackra havet som ligger bredvid. Och,
det missar man ju ofta när man är på stranden annars.
Nej, men det var sån jag var förut, vet. Jag bara såhär, nej, inte strand, det är så mycket sand. Och de bara, men vadå havet då? Är inte det schysst då?
Skit i havet.
Vilket jävla hav, vad är hav? Nej, jag ser ingenting. Jag tittar ner i marken.
Pratar du om?
Nej, men kom igen, Bill. Kan du titta upp lite? Titta upp. Lyft på hakan och titta ut. Är det inte vackert? Är det inte vackert?
Sandkorn 1, sandkorn 2. Ja. Det är som var det förut och nu är det slut på det.
Nu är jag superexalterad av att höra din fantastiska affärsidé som kommer att förändra världen.
Det här säljmötet började, har inte kunnat börja bättre. Nej. Alltså.
Och Tobias, jag ska säga det här. Jag tror faktiskt att jag var lite för ödmjuk. Mitt förra uttalande sa att det här kommer vara den största innovationen i världen. Jag tar tillbaka det och säger det mest innovativa projektet i universum.
Right, alla aliens och allting också.
Ja, jag tror det här, nu kommer du, nu står vi igenom, för nu använder vi din briljans, Tobias, till att knäcka koden till universums hjärta. För nu, nu händer det.
Vänta du bara, ja. Okej. Okay. Ja, du kanske läste i tidningen att en bronsstaty som heter Solglitter har stulits från utanför Gävle sjukhus. Den stod alltså utomhus i en fontän utanför Gävle sjukhus. Och den är stulen nu.
Ja, nej, jag läste inte nyheterna, så nej.
Men det hände i alla fall. Och vet du hur mycket den här statyn är värd?
Miljoner.
2 miljoner kronor. Mm. 2 miljoner kronor. Förstår du då att över hela Sverige, så hela världen, så står det offentlig konst värd miljoner kronor styck och bara väntar på att monteras ner. Så vad håller vi på med? Varför sitter vi här och poddar? Vi ska vara där ute och ta bronsstatyer.
Men inte det kriminellt då?
Alltså det är tekniskt sett att stjäla, men ingen har ju typ tänkt på det förrän nu då. Vi kommer ha en konkurrent. Det är inte, du vet, inbrott, saturerad marknad. Ja. Förfalskning, saturerad marknad. Droger, väldigt saturerad marknad. Mm. Stjäla, offentlig konst, väldigt nytt, väldigt hett.
Ja, men det är ganska använt i Hollywoodfilmer, är det inte det?
Jag hör om det där. Ja, men det har inte, livet har inte imiterat konsten än. Så där kan vi vara tidigt in, stjäla mycket av de finare konstverken. Det finns till exempel Flicka med boll. Mm. Finns det en staty i Gävle?
Jag skulle hemskt vilja skälla den där ungen som står och kissar i Belgien.
Vad heter den? Piss, van de piss. Nej, piss, fiste, plank. Ja, den. Jag vet vilken du menar. Mm. Den ska vi... Ja!
Fast den skulle jag inte vilja sälja, för jag skulle inte vilja se den igen. Jag skulle vilja stjäla den och förstöra den. Det är så jävla äckligt och osmakligt med en liten unge som står och kissar. Mitt i gatan, mitt på torget. Liksom, fan. Det finns toaletter nu för tiden. Man behöver inte kissa mitt på gatan. Hörde du, pojke lilla? Alltså, vad tror folk att den gör? Jo, den gör andra pojkar står och kissar likadant överallt. Det är dock snyggt. Och så luktar hela staden piss. Hela landet luktar piss.
Nu vill jag inte vara sån, Bill, men du låter lite negativ. Och jag tror att det var några svärord som slank ut där. Bara lite feedback.
Svordomar? Ja. Nej. Åh.
Lite tillbaka i de gamla spåren.
Okej, okay. Tobias, okay. Jag löser detta nu. Vet du vad jag gör?
Nej.
Jag tar tillbaka det. Jag bara säger att det här var ju bara ett skämt. Det var ju ingenting jag menade på allvar. Och då betyder det att inte ens orden, de fula orden, gills.
Nej.
För det gjorde jag bara för att jag spelar en roll. Men nu kör jag.
Som en tidsmaskin. Mm. Nice. Ja, okej. Okay. Om jag tar till mig av din negativitet, då är det jag som inte har någon humor.
Ja, nej, men jag älskar den här pissande ungen. Och det är just därför jag vill se den förstörd. Stulen och förstörd. Inte såld vidare till något stort lyxmuseum av någon olaglig kärk liksom. Där vill jag fan inte se det, för då kommer jag se det alldeles för ofta när jag slickar över för dem för att de ska skänka pengar till oss.
Men det kan smälta ner. Brons är säkert värdefullt bara som klump också.
Ja, exakt.
Ja, nej, men det, och det är bra också att om vi inte hittar någon sån här oljeshake som vill sno eller som vill köpa stulen konst, då kan vi bara smälta ner det. Och ja, vart säljer man brons någonstans? Ja, OS-folket, de behöver brons.
Ja, just det. De brukar måste ju ta slut någon gång. Jag menar, så jäkla många brons som de ger ut på sina tävlingar. Det är ju det enda de ger ut.
En tävling, det blir skit.
Jag menar till svenskar då. Kanske ger andra medaljer till andra länder. Guld och silver och sånt som man ska ha. Men Sverige får vi bara brons. Hela tiden brons, brons, brons. Alltid ska det vara det jävla bronset. Och vi bara, ja, men vi är ett litet land. Det är skitsamma om du är ett litet land. Du ska ta och vinna guld ändå.
Ja, det var lite. Nu var det lite negativt igen också. Det var, bara en påminnelse. Jag säger inte åt dig vad du ska göra. Bara en påminnelse. Om vad du själv har sagt.
Nej, exakt. Och därför tar jag tillbaka det jag sa. Jag menar inte, det var bara
just
som ett
skämt. Jag får ju fatta skämt, ja. Mm. Just det.
Men det gör vi så.
Kung.
Ja,
grymt.
Det gör vi det. Då kör vi igång.
Sista avsnittet av Problempodden. Fan,
Nej, men vi kan fortsätta med Problempodden samtidigt.
Ja, fast gratis då. Sluta be om pengar hela tiden.
Ja, för då har vi tillräckligt mycket pengar för att vi har stulit konst.
Ja.
Nej, men det är briljant. Jag sa jag inte det att det skulle vara så otroligt innovativt, fantastisk idé så att universum var det bästa i hela universum? Ja. Det var ju det jag sa. Och det var ju det också, Tobias. Det är ju genialt.
Vad roligt.
Nu. Jag betvivlar inte en sekund att vi kommer vara rika imorgon.
Nej.
För nu har du knäckt koden.
Wow.
Det är så här man gör business. Man stjäl skit som ingen annan har tänkt stjäla. Ingen har varit lika smart.
Nej, men precis. Jag tänker, alltså jag hade en hel lista på fördelar här. Alltså den är obevakad och den är utomhus. Ja, men vad kul. Då är mötet avklarat. Då fortsätter vi programmet då.
Och nu njuter vi bara av att göra programmet. Vi behöver inte prestera, utan nu bara är det chilla. Liksom. Säg en dum sak om du vill. Och jag kan svära om jag känner för dig. Och lite negativ får jag väl vara om jag vill. Liksom. För att det är min rätt att vara det. Liksom.
Vi får göra bort oss.
Och vi struntar i om folk ger oss pengar. Det gör inget.
Vi får göra vad vi vill helt plötsligt. Fan, vilken makt. Vi får säga vad vi vill. Vi behöver liksom inte oroa oss för att tjäna maximalt med stålar.
Din idé, den gav så mycket. Mer än bara pengar. Den gav oss frihet att göra vad vi vill. Och vara de människorna vi vill vara.
Jag hör ju, kära lyssnare, vi pratar om frihet och då är det ju såklart Problempodden du har rattat dig in på. Tobias heter jag och jag kan säga att med mina nyvunna konstpengar kommer jag ha råd att sluta tigga utanför T-centralen. Det tänker jag göra med mina pengar. Och mitt emot mig här har jag
Bill, och jag ska säga det att om jag får några pengar över så kommer jag definitivt ge det till välgörenhet.
Ah.
Jag tänker inte ge det till er andras födelsedagsinsamlingar. Ni ger inte nice. Mig ett skit på mina födelsedagsinsamlingar. Så ni ska fan inte få några födelsedagsinsamlingar. Jag ska nästa gång mina små vänner, nästa gång ni gör en födelsedagsinsamling, vet du vad jag ska göra? Då ska jag lägga som en kommentar
i er födelsedagsinsamling. Ja. Att jag gett pengar till organisationen du vill att jag ska ge till, fast utanför din insamling. Och sagt såhär, haha.
Så att det blir sådär pinsamt så här, ah, Bosse har gjort födelsedagsinsamling för lemurernas rätt. Och så står det så här, 25 spänn donerat, och så är det typ Bosse själv som har donerat.
Så jävla patetiskt.
Det är synd att vi lever i en värld där det här existerar, och att det är patetiskt. Att det är patetiskt att jag tycker att Bosse är patetisk när det är jag som inte har gett pengar. Det är synd att vi lever i den världen. Att Bosse ska skämmas för att andra inte har varit givmilda till välgörenhet. Det är inte ens...
För att han inte har några kompisar.
Ja, jag tror inte. Jag tror han har någon lumpenpolare.
Utom mig då, fast frågan är om jag är en kompis. För att jag gör så här mot honom. Det var för att han började inte skänka till mig. Så då får inte han tillbaka.
Så blir det feedback-effekt, ja. Just det.
Mm, exakt.
Jag såg din insamling, det gjorde jag. Och det var väl till GiveWell eller GiveDirectly eller något sånt där. Och allt jag kan säga är att jag hade inte tiggt ihop tillräckligt med pengar utanför T-centralen för att kunna skänka. Och jag vet inte dessutom hur man får pengarna från min kopp som jag har in på Facebook.
Man brukar säga så att fattiga kompisar är inga kompisar.
Ja.
Så då kan man ju liksom tolka dig som en icke-existerande kompis för att du är fattig.
Jo.
För fattiga människor är inte värt någonting. Så därför spelar det ju ungefär samma sak och säga, ja men han har inga kompisar som han har typ 100 fattiga kompisar. För ingen vill ha fattiga kompisar.
Jag fattar. Men fattiga människor är ju värda en sak, och det är att de har ju tid de kan ge bort också. Och det är ju någonting som du använder mig för att vi gör ju den här podden ihop, och då liksom min tid går ju åt. Min värde, alltså det är den enda valutan man faktiskt har begränsat av och aldrig kan få tillbaka.
Det är ett fint sagt, Tobias.
Med det fina, vackra, de vackra orden ska vi gå vidare till dagens personliga problem.
Det tycker jag vi kan.
Yes.
Varsågod.
Yes. Dagens personliga problem lyder alltså så här. Hej PP. Jag är en person som har haft tur i livet. Mitt liv kunde gått rätt illa, men som det är nu så har jag inga direkt stora problem. Och jag är rätt nöjd med min tillvaro. Det här är inte mitt problem. Mitt problem är att när jag läser om mina vänners problem och deras kamp med mental hälsa och ekonomi, så vill jag hjälpa på något sätt. Men så fort jag säger något känns det bara privilegiet. Det är ju lättare att ha goda vanor när man fått lite hjälp på vägen och så vidare. Hur sprider jag min välgång till andra på ett sätt som gör att folk vill ta emot dem? Hälsningar, O.J. Simpson. Ja, du. Orange juice. Det är alltså några människor... Du har det gött. Och sen har du några vänner som inte har det lika gött. Och när du då liksom... Du vill hjälpa till på något sätt. Men det känns alltid lite så här... Men varför gör du inte bara som jag?
Ja, men låt oss säga att vi tar ett problem i taget. Vi säger att någon som har problem med ekonomin. Som är fattig. Vad ska du göra då? För att göra det väldigt konkret så tar vi det exemplet. Ska du ge honom pengar då? Liksom?
Det kommer, ja, men det kan du. Ja, fast folk tar inte emot pengar.
Nej, okej. Okay. Har du testat?
Jag? Du får... Okej, okay. Men jag är O.J. Simpson här då. Okej.
Okay. Nej. Nej, men Tobias. Så här, har du bara testat för att förklara den om det är så eller inte? Har du någon gång testat bara ge
Nej,
pengar?
Nej, men däremot har jag väldigt dålig ekonomi. Och jag kan säga att när min kusin Alexander, när han kommer och säger hej, hittar en tusing på marken. Vill du ha den eller? Nej, men du vet, det känns väl lite så här överlägset och bara tja, vill du ha lite pengar av mig? Tror du inte att folk... Alltså, det kanske funkar. Okej, okay, första tipset, ge bort pengar.
Vad händer då? Ja, men... Låt oss säga att du... För det spelar ju roll lite vad du ger. Liksom. Om du så här, ger en hundalapp, ja, men du kan få en hundalapp. Mm. Då är det ju lite så här, ja, men en hundalapp kommer ju inte förändra saker för mig. Men
Nej.
Om det kommer någon så här bara, och liksom, tar honom på axeln och säger du, ja, alltså, jag har det jävligt fett. Alltså, så att, Och jag behöver inte det här. Jag tycker om dig som vän och jag ser att du kämpar liksom. Mm. Här får du 50 000.
Mm.
Och försök bara använda dem väl och du behöver inte ge tillbaka dem eller någonting. Du får dem liksom. Mm. Men går det bra för dig sen får du säkert... Du får hemskt gärna ge tillbaka den när det går bra för dig. Det kan du göra, men annars skit i det. Det är inget krav på det. Jag bara vill att du ska ha det bra.
Mm.
Du är min kompis. Har du testat det?
Om jag har testat det, Tobias.
Nej, det har du inte för du är så jävla fattig.
Ja!
Eller för att du är så väldigt
men
fattig.
Men någon får gärna göra det mot mig. Man kan ju försöka det.
Och jag skulle säga det att några jag vet av som verkligen skulle behöva pengar på det sättet. Mm. Det är ju två som verkligen kämpar, har det tufft.
Ja, just det. Dina kompisar är ju...
Tobias och Bill som driver problempodden. Om ni kommer så och gör det till oss, alltså, ni behöver inte lägga det högre om ni har pengar. Liksom. Ge några miljoner eller vad som helst. Vi skulle uppskatta det, jag kan lova dig att det skulle vi göra.
50 000 är för lite. Alltså jag hade tagit illa vid mig om någon kom så här som har det bättre än mig och bara hej, vill ha 50 000? Jag bara, vad fan ska jag göra med 50 000? Jag kommer ju knarka upp det där på en jävla vecka. Nej, jag vill ha 1 miljon, minst. 2 miljoner, sen kanske du inte får en örfil. Liksom, kom inte här med en jävla 50 000 liksom, känner jag. Men det är ingen som kommer med en miljon till mig.
Men jag tycker det här är väldigt intressant, för varför är det inte det han ska göra då? För det finns ju något motstånd här till att tycka att han ska göra så här.
Det finns ju något skamligt i det, eller hur? Att ta emot pengar bara. Vilket är weird.
Ja, man kanske förstör sin vänskap med den här personen lite grann.
Maktdynamiken kommer ju skifta lite.
Ja. Jo, exakt. Man lurar väl sig ändå samtidigt att tänka att de där 50 000 kommer ändå inte göra någon skillnad. För det är inte det som är problemet. Problemet är personens... sätt att hantera pengar eller vad som helst. Liksom.
Ja, fast så är det ju inte alltid. Vissa har det ju kämpigare än andra. Liksom. Jag tror 50 000 skulle
göra
mycket.
Så är det ju inte alltid. Men man hittar ju, vad jag vill säga, och det är kanske bara ett exempel. Mm-hmm. Man hittar sina egna skäl till varför det inte är bra. För att det är obekvämt för en själv.
Du menar så, ja. Ja, jag fattar.
Och till viss del gör man det redan. För om man umgås med den personen och är en schysst person och känner att man har mer pengar.
Mm.
Så betalar man lite mer för saker och ting. Man splittar inte varenda liksom, peng. Och man liksom kanske betalar en lunch utan att säga till att liksom, han behöver bjuda tillbaka. Och sådär. Det bör man ju göra.
Ja.
Men att man inte ger mer, det är ju för att man hittar lite anledningar för sig själv. Och då, en av dem skulle kunna vara att men det spelar. Det är inte det som kommer göra den stora skillnaden.
Nej, precis. Men jag tror också det är lite social, alltså en grej i samhället. Det är lite konstigt också. Att bara ge bort en massa pengar.
Jag tror att det är det. Men jag tror att vi kanske förstorar den effekten
själva.
Mer än vad den verkligen är.
Mm.
För att det är passande för oss själva.
Ja, jag känner en person som är student och som alltid har dåligt med pengar. Och jag har bara gett mig fan på att den här personen får inte betala för någonting när vi är ute och fikar eller så. Och jag har varit väldigt rätt fram med det och bara sagt att fuck you, det är jag som betalar. Jag bryr mig, du behöver inte börja så här, nej men jag kan betala. Du behöver inte börja hela den dansen med mig, utan jag betalar. Du vet vilken dans jag menar, Bill. Du vet den här, nej men betala inte... Fast man vill ju att han ska betala för att man är så jävla fattig.
Ja, jag betalar gärna. Ja, men jag betalar. Ingen fara.
Nej, fan. Alltså, du behöver inte. Så där har jag sagt till den personen. Ingen mer av den där dansen, utan jag betalar.
Ja, men du är ju en väldigt fin person. Och du har inte ens
trots att jag tigger utanför till. Ja, precis.
Trots att du tigger gör det.
Okej, om vi ska räkna bort liksom att man bjuder på vardagen och så här. Hur kan man hjälpa en person utan att det verkar konstigt? Du tycker att man bara ska gå emot samhällets regler och bara swisha 15 000.
Tobias, så som jag ofta brukar säga, jag tycker inget.
Nej.
Jag bara ställer frågan.
Ja.
Varför ska man inte göra det här? För det är ju det uppenbara svaret för en bebis som ser på problemet. Jaha, men det är väl bara ge pengar.
Ja.
Det är väl det som den skulle tänka. Ja, men det är ju ge. Och det är inte förrän vi blir vuxna som vi inte ser den. Den syns inte ens.
Nej.
Så vi ställer oss aldrig frågan. Varför gör vi inte bara så här? Det kanske finns en god anledning till att inte göra det. Vi har fattat att det förstör gruppdynamiken alldeles för mycket. Eller vad som helst. Eller det hjälper ändå inte. Eller vad som helst. Det kanske finns anledningar, men oavsett vad så måste vi vara väldigt skeptiska till de förklaringarna som vi hittar. För att vi har de förklaringarna också för att det är obekvämt att ge pengar. Vi vill inte ge pengar. Vi vill ge lite pengar, men inte så mycket pengar. Mm. Som verkligen kanske skulle göra skillnad.
Men det finns ju något begrepp. Alltså om vi snackar det här med maktdynamik och så. Inte muta, men alltså du vet, man typ manipulerar någon. Alltså man det finns ju någonting som man groomar typ folk. För att de ska komma, alltså man ger massa saker. Så här, alltså hemska människor, de ger massa saker till folk för att de ska känna att de är i skuld till dem. Och att de ska kunna bete sig hur de vill mot dem sen. För att säga, men vad fan, jag bjöd ju på en Spanienresa. Du kan inte ens bära mina lådor när jag flyttar.
I värsta fall så blir man sån av att göra så också. Så att det får den effekten. Man kan inte ens gå omkring och umgås med människan utan att tänka att ja, men jag gav ju dig pengar så då ska du ge mig det här. Mm. Så kanske det.
Det heter lovebombing, kom jag på. Kan man kanske säga direkt så här, hörru Bosse, det här är inte lovebombing. Jag vill bara hjälpa en vän. Du är inte skyldig mig någonting. Kan man gå upp, spela med öppna kort direkt eller blir det ännu konstigare?
Jag vet inte. Du faller in här i detaljerna på hur man ska göra om man ska ge pengar.
Mm.
Och det finns väl mer eller mindre bra sätt att göra det. Men frågan är om man ens överhuvudtaget ska ge pengar. Den frågan tycker jag är intressant.
Man kan nog öppna många dörrar kanske, du vet. Så här, ja men jag känner en snubbe på det företaget, du vet. Så som många gör, helt enkelt. Men okej, vi skiter lite i pengarna tror jag. Jag vet inte.
Ja, jag tänkte mig att pengarna skulle vara det enklaste exemplet. Så kan vi inte lösa pengarna, hur kan vi då lösa någonting annat? Att man mår bra om man vill ge sitt välmående till någon annan då. Okej, vi går dit då.
Mm.
Mm. Hur gör man det?
Hur fan gör man det? Ska jag svara på det?
Jag har ett väldigt bra exempel på vad man gör. Man säger att de ska lyssna på Problempodden.
Ja, och skänka pengar.
Ja, det kan man göra, för då gör man oss glada också. Mm. Vad mer kan man göra bättre för en människa än att säga lyssna på den här podden som kommer göra dig till det mest fantastiska universum någonsin har mött på?
Mm. Men tänk, okej, men tänk att det är folk som är så här, nej men inget funkar på mig.
Ja, då får man ju ta av deras ord och bara, okej, inget funkar, då skiter vi där.
Men det gör ju ont att se ens vänner må dåligt. Det är jobbigt att må bra när andra mår dåligt. Måste ju tänka på mig också.
Ja, men vi har ju faktiskt löst det här problemet lite tidigare.
Aha.
Och det handlar ju om när man, väldigt konkret, när man ser en människa göra någonting som man tror inte är bra för dem själva.
Ja.
Och hur mycket kraft man ska lägga på att de ska förändra sig.
Ja.
Och då handlar det om att hitta rätt nivå. Man får hitta något ställe där man inte ligger på så mycket så att man förstör vänskapen. Mm. Med att man ändå ligger på för att pusha den här personen att förändra sig. Men var ödmjuk mot dig själv och tänk att du kommer troligtvis inte kunna förändra den här människan, utan den är som den är.
Ja, om de inte själva vill i alla fall.
Nej, och det bästa du kan göra är att bara finnas där som en god vän.
Just det, en trygg hamn, bara vara närvarande. Ja, det här har vi ju faktiskt pratat om.
Så om vi tar det här med pengar då, så ska du bara gå där med dina slantar och liksom visa upp dem så här, kolla.
Ja, pengar. Men, och kanske inte säga så här, ja, det är bara att jobba hårt. Vad fan? Varför gör inte du det? Utan vara förstående.
Jo, men det är så man sporrar dem.
Just det, då blir de motiverade, hungriga.
Pull you up by the backstream. Eller vad är det? Backstrump.
Just det.
Backstroop.
Backstreet.
Pull you up by the backstreet.
Ja.
I alla fall, ta dig i kragen och fixa till det.
Skärp dig bara.
Det är inte så svårt liksom. Ja, det är bara att skärpa sig. Alla fattiga människor är bara människor som inte skärpt sig. De har liksom inte så här... Ja. Det är sådana du vet som sitter i klassen och bara larva sig, och man bara, men lägg ner nu, kan du inte bara räkna lite mattetal?
Ja.
Jag vill inte. Men gör det bara. Och de har fortsatt så ända in i att de sitter på gatan och ciggar.
Mm.
Det är liksom bara för att de bara, nej jag vill inte lära mig matte, så de får fan skylla sig själva.
Man sitter där på gatan och det är så här 16 minus ute och man har ingenstans att ta vägen för natten och man bara, nej jag tycker inte jobba. Nej, jag är för lat.
Det är liksom bara de skärper sig så bara, nej, nej men det här var inte så skönt att sitta här. Nej, nu skärper jag mig.
Precis. Har du testat att gå dit personligen och lämna över ditt CV? Har du testat det?
Nej, det är töntigt.
Nej, förlåt.
Det är töntigt.
Jag vill bo på gatan. Okej, så yes. Var där för dina vänner. Jag tror att det kanske, jag gillar inte kanske begreppet trickle down economy, men man kan ändå finnas där och bistå ekonomiskt och kanske med mental glädje, liksom bara med sin närvaro. Men att vara ödmjuk inför att deras situation kanske inte bara går att lösa genom att de skärper sig.
Du kan försöka bjuda in dem på sådär operaföreställningar och sånt. Just där det. De kan träffa framgångsrika människor som de kan mingla lite med och liksom få in sin häftiga affärsidé. Någon investerare där liksom. Så att de kan göra sin lyckas egen smed. Du kan betala biljetterna till operaföreställningen. Du behöver inte låta personen själv betala det.
Öppna lite operadörrar åt dem helt enkelt.
Mm. Det är viktigt med opera. Det är där man träffas.
Operapolitik brukar man ju säga. Alltså när man får jobb för att man träffar någon på operan. Ja, känns ju lite löst, eller? Alltså, i alla fall diskuterat.
Jag har diskuterat kring det. Det var svårt.
Jättesvårt.
Det var ett svårt område som vi kanske får återkomma till.
Ja, och svårare ska det bli.
Det här är verkligen jobbigt. Mm. För det här ämnet, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och det är faktiskt för att du har behandlat mig som du har gjort de senaste tiden här i den här podden.
Jag?
Är det inte bara ett enskilt tillfälle där du har betett dig elakt mot mig och hemskt och mordhotat mig?
Nej.
Utan det är flera tillfällen. Så du har inte bara gett mig ett trauma. Du har gett mig flera trauman.
Oj.
Jag är verkligen traumatiserad av hur du har betett dig mot mig. Och det,
ja, men du får skärpa dig.
Det känns ryck inte kul dig. Att inse dig. Att ens podcast har varit så hemskt mot den. För trauma är inget kul.
Får gå på opera.
För det är det, och det är det vi ska lösa idag. Mm. Trauma är jobbigt. Det är tungt, vet du.
Trauma, det hör man nästan på namnet, att det är dåligt.
Och ändå får du mig att få trauman, det tycker jag är hemskt. Men strunt samma i det, jag ser över det, Tobias, vi försöker lösa problemet ändå. Och då tänker jag så här att vi ska försöka definiera vad trauma är innan vi går vidare.
Trauma, du tänker på psykologiskt trauma då, antar jag. Det är typ man varit med om någonting. Så hemskt att överväldiga vår förmåga att hantera den. Alltså hantera händelsen. Det brukar väl ge sig uttryck i att saker liksom försvinner aldrig riktigt.
Jo, men okej. Någonting har varit jobbigt. Mm. Någonting hemskt har hänt och så vidare. Mm. Men då måste man ju ställa det emot. När har någonting hemskt hänt, men det har inte traumatiserat dig?
Alltså allting som händer sätter väl avtryck? Igen.
Kanske, man kanske kan tänka så, allting är gradvis och så vidare, så allting sätter avtryck. Men om vi försöker göra någon distinktion då, så skulle jag säga att det är när den händelsen delvis påverkar dig idag på ett starkt sätt.
Ja, just det.
Och allting påverkar dig till viss del, men att den ska påverka dig på ett visst sätt, och det vissa sättet ska jag också säga, det är just att när du tänker på det så återupplever du det. Och du får nästan samma känsla. Det är som att du är där igen när du tänker på det.
Du flyr hela tiden från det jobbiga som hände. Du fastnade i flight mode, typ.
Ja.
Alltså inte att du stängde av mottagningen, utan att du försöker fly.
Inte telefonflight mode, utan flykt.
Flyktläge.
Flyktläge. Ja, precis. Och det är ju inte bra, för att vad är det som händer då? Jo, men då finns det ju inte här i nuet. Och det är ju ofta där man mår som bäst, i nuet. Och man mår ju definitivt inte bra om man får återuppleva det mest hemska man någonsin varit med om. Om och om och om igen. Det är ju fruktansvärt.
Jag fattar.
Och är man i det stadiet så kan man vara väldigt lätt irriterad, och man kan inte ta stress, och man brusar upp och Man känner också en alienering mot andra människor som inte varit med om samma sak. Man kan inte relatera till dem, som man kanske har väldigt nära och kära, som man inte riktigt kan connecta med för att man lever någon annanstans. Man finns inte på samma plats. Då kan vissa ha vissa strategier för att hantera det och ännu mer zooma ut för att de inte ens vill finnas här och nu överhuvudtaget. De tar någon ännu mer distant läge där de inte ens, de känner ingenting istället. För det är så jobbigt att känna det här jobbiga, så har de tagit ett ytterligare steg och liksom tagit bort alla känslor i sitt liv, vilket är ett fruktansvärt liv också.
Just det, hjärnan bara, jag ska göra allt i min jävla makt för att det här aldrig ska hända igen. Jag ska beskydda den här personen så jävla hårt att vi får offra alla känslor, vi får offra allt, vi får dumpa hela lasten liksom, för att det viktigaste nu, det är bara att överleva.
Då kan vi ju bara konstatera att det här är ju inte kul. Mm. Och det här kanske man skulle kunna göra en distinktion mellan det här och en lite halvhemsk upplevelse som du kommer ihåg, att ja, men det där var lite jobbigt och så vidare.
Ja, men precis som med allt annat psykologiskt så känns det här också som en glidande skala. Så att vi har ju att någon har ju varit med om en bilkrasch när de är barn. Det är liksom längst bort på skalan. Och sen, men jag tror även liksom mer på den här skalan, så finns det ju typ att man hade föräldrar som krävde mycket av en, eller du vet, saker som också är implementerbara med hur trauma funkar. Men jag tänker så här, att vi kan ju prata om allvarliga trauma det här avsnittet, och sen nästa avsnitt kan vi ju snacka om lite mer så här, saker som fastnar i en fast det har gått väldigt många år. Jag tycker vi tar allvarliga trauman den här gången, och sen så kan vi ju vidareutveckla nästa gång.
Vi tar den här värsta formen och så ser vi om det går att applicera även på de mindre extrema varianterna av traumatisering.
Ja, det låter skitbra.
Någonting som behövs göras, vad jag har förstått, för att hantera en traumatisering, det är att man måste bearbeta händelsen.
Ja.
Man måste gå tillbaka till den och arbeta igenom den här traumatiseringen. För annars är det svårt att komma ifrån den. Man behöver, det som är ofta vanligt hos traumatiserade människor då, när de tänker på en traumatisk händelse, är att kronologin är helt skev. Man vet inte när någonting hände. Man kan inte förklara det som en berättelse. Och man har väldigt starka luktintryck. Och man kan gå tillbaka till lukter och känslor och sådär. Och minnena förändras inte. De ligger där och bara konstanta. Mm. Och då måste man bearbeta det här så att det blir som en story. Att man kan säga, ja, men jag var med om det här. Men, och det var hemskt. Men nu är jag därifrån. Då har jag kommit därifrån. Och till och med kanske förändra den upplevelsen och till och med kunna tänka att ja, men jag var där, men jag blev Superman och bara flög därifrån. Liksom.
Just det.
Du kan forma din egna verklighet. Precis som för vanliga minnen, de förändras väldigt mycket hela tiden. Här har du förmåga att ändra dem positivt också. Så att du minns dem till och med inte lika illa eller vad som helst. Eller att du, ja, vad du skulle göra.
Det har ju forskningen visat också att i normala fall så ser vi tillbaka på jobbiga händelser som inte så farligt. Och det är ju en evolutionär fördel för att vi inte ska sluta. Vi ska inte sluta göra saker. Till exempel mammor som ser tillbaka på sin graviditet. De ser nästan alltid tillbaka på det som, ja, men det var inte så farligt. Och det är ju för att annars skaffar ju inte mammor fler bebisar. Om de skulle komma ihåg hur jävla jobbigt det var att vara gravid. Det kan ju nästan vara förstärkande att man var med om något jobbigt och tog sig förbi det. Men här är det bara, ja, här är det bara jobbigt. Här är det bara ett motstånd i livet.
För det är det speciella med vanliga minnen, är att de förändras kontinuerligt. Ja. Så du minns oftast inte, du minns det du mindes istället. Och genom att du har den förmågan att förändra minnet av det, då kan du också förändra det till det bättre. Och du kan fantisera om att du gjorde någonting ännu bättre. Mm. Att du hanterade situationen eller att det gick på ett annat sätt och så vidare. Ja. Även om du vet att det inte är sant, så är det ett bra sätt att hantera ditt trauma.
Okej, man vet en sak, men det hjälper ändå att tänka och skriva någonting annat.
Ja.
Lite så här tacksamhetsdagboksgrejen, att man kanske mår piss, men bara av att öva sig på att skriva ner saker man är tacksam över. Till slut så börjar liksom hjärnan rätta sig.
Och av den anledningen så är en form av terapi man eventuellt tror en del på det, att man spelar teater.
Mm.
Man spelar upp sin upplevelse. Mm. Och så spelar man det som det var, och sen spelar man det som det skulle kunna vara om det var bra, typ. Att det kommer superhjälte och hjälpte den och sådär. Då får man den här distansen till sin upplevelse. Och det här går ju an, knyter ju an till vår patenterade metod IAD.
Mm.
Identifiera, acceptera och distansera.
Ja, just det.
Här är ett sätt att använda det. Att spela en teaterpjäs om det. Det kan ha visat sig i vissa fall varit väldigt kraftfullt.
Oh my god, okej. Okay. Alltså du menar på det, alltså en pjäs, en riktig pjäs. Alltså.
Ja, och jag tror, mitt vaga minne, men jag tror han, vad heter han, höjdhopparen. Ja. Höjdhopparen som blev antastad, ja, av sin tränare när han var liten.
Ja, just det.
Långhårig.
Ja, men precis, jag vet vad du menar. Ja.
Björn Borg, nej inte Björn
ja, men
Borg.
Det var nog Björn Borg, ja.
Typ.
Ja.
Som honom.
Sluggo var det, ja.
Ja, men han satte ju upp en pjäs då i Göteborg. Mm. Och jag tror att det handlade till viss del om att hantera detta. Hantera hans trauma på detta vis.
Ja.
Att få det på distans, liksom.
Huh. Coolt. Och sen ser jag att det blev ett lyckligt slut, liksom. Men man ser det lite på distans, på något sätt.
Så det är ju ett sätt att liksom försöka använda den IAD på sina hemska upplevelser. Det kan man väl säga att det borde väl funka på mindre hemska upplevelser också. Att man får identifiera att... Det finns där, och också förstå hur det påverkar det. Mm. Det är väldigt viktigt.
Just det, självmedvetenhet. Typ att man märker att okej, nu beter jag mig på det här sättet för att min hjärna försöker att skydda mig från att det här ska hända igen, eller att de här minnena ska komma tillbaka, eller ja, någonting som associerar till det här.
Och det är också det när du kanske spelar teater, då måste du nästan fundera på den frågan också. Okej, för att det här ska verka realistiskt, mm, så måste jag fundera på hur har det här påverkat mig? Hur kan jag visa på vilket sätt det påverkar mig? Jag måste tänka och fundera kring den frågan.
Och nu kanske alla inte kan sätta upp en pjäs, du vet, i Göteborg och sådär. Men man kanske kan skriva en berättelse, och man behöver ju liksom inte ens, det behöver inte ens vara självbiografiskt. Det kan ju vara att man skriver en väldigt liknande berättelse om en person som inte är en själv och som slutar lyckligt.
Och i samma veva att du gör det, så kommer vi in på nästa lösning. Mm. Till det. Och det är att lära känna sin kropp och känna vad man känner.
Okej.
Okay. För är du väldigt traumatiserad, så vill du oftast inte känna. För att du är så rädd för den känslan som kommer. Så som sagt, en strategi är att bara hoppa bortom alla känslor och bara inte finnas där.
Mm.
Men det är ju fel metod. Du måste börja våga känna igen.
Ja, men det...
Du ska känna på hur det känns. Förstå hur din kropp påverkas av det här traumat. Och det tar ju emot, för det känns så jobbigt.
Ja.
Men det är också ett sätt att komma från det. Och det är en jättesvår brygga att ta sig över. Men lyckas man och vågar man känna efter hur man känner, och få den här distansen till vad man känner, att känna att jag är inte vad jag känner.
Mm.
Ja, då har man kommit långt för att komma igenom det här traumat.
Ja, det är jobbigt för en frisk människa att hitta distinktionen mellan ens känslor och resten av en själv. Nu vet man ju om man har blivit riktigt förbannad och betett sig på ett sätt som man ångrar i efterhand. Att det var ju bara en liten ilsken del av ens... Du vet, aphjärna som ville bete sig på det sättet.
Och då kan det ju vara värdefullt med så här meditation, mindfulness, känna kroppsskanning och sådana saker. Att försöka känna var i kroppen det känns, hur det känns i kroppen också.
Ja, yoga. Det handlar ju väldigt mycket om att känna kroppen. Liksom.
Exakt, så yoga är också ett väldigt bra metod för det här. Men det kan vara väldigt jobbigt också att göra.
Ja, jag kan tänka mig.
Det här är en brygga att överbrygga. Så det steget är väldigt svårt att få igenom.
Ja.
Då kommer vi kunna komma in på lite andra lösningar också som hjälper en med det här steget. Men det här steget är väldigt viktigt och bra. Och ett ytterligare exempel på hur det kan också i sin tur hjälpa dig att hantera ett trauma. Det är att om du har förmåga att känna en kroppsdel som kanske aldrig påverkas av traumat. Mm. För din kropp påverkas ju på olika sätt av traumat. Det är liksom kanske andningen och limbiska systemet på olika sätt. Det är där du känner traumat. Men kanske dina händer inte är så påverkade. Och kan du då fokusera på att känna dina händer.
Mm.
så kan det vara som en tillflykt i ditt arbete med att bearbeta traumat och tänka på traumat, så kan du hela tiden hoppa ut och in.
Mm.
För det är det som är så jobbigt, att man fångas i traumat, och då det vill man inte, för då är man där igen och det är det värsta man någonsin har upplevt.
Ja, just det.
Man vill kunna fly, och har man förmågan att känna sina händer så kan det vara ett sätt att göra det.
Så lite ska man ska både meditera och lite kunna fly undan samtidigt. Det blir lite som en tillflykt, men också samtidigt en del av lösningen.
För många traumatiserade människor är det kaos hela tiden, och allting handlar om att återfå kontrollen. Och det här är ett sätt att kunna återfå kontrollen, smart sätt. För andra sätt att återfå kontrollen är att absolut inte befinna sig på platser som gör dig påmind om det här traumat. Mm. Undvika det till 100%. Mm. Har du varit med om ett trauma i en bilkrasch, och bara undviker du bilar hela livet, liksom aldrig för att påminnas om det där. För att undvika känna den här. Men det här kan vara ett bättre sätt att liksom, så fort du blir överväldigad av känslan från traumat, så känner du dina händer och känner, men okej, jag är inte där nu, jag är här. Jag är faktiskt här, det. Jag känner händerna.
Ja, intressant.
Då tänkte jag gå in på den här bryggan då. Hur ska man få folk att ens kunna göra detta? För många människor är det alldeles för jobbigt att gå tillbaka till det här traumat. Mm. Och första metoden, den har att göra lite med sömnen.
Mm.
När vi sover så bearbetar vi ofta jobbiga händelser. Och det gör vi under en viss tidpunkt när vi har den här REM-sömnen.
Ah, just det.
Rapid eye movement, sleep. Och det är bara en teori, man vet inte. Men man har hittat en metod som gör att man kan prata om trauman på ett enklare sätt och samtidigt bearbeta det. Det är att man låter den patienten som pratar om traumat få titta på ett finger som rör sig i olika riktningar, upp och ner och hit och dit och så vidare. Mm. Och varför det funkar, det vet man inte riktigt. Men man tror att det har med att det liknar då REM-sömnen. För traumatiserade människor har ofta väldigt svårt att ens komma in i REM-sömn.
Vet du, jag har hört en annan teori från en riktig forskare. Det här är inte min teori. Alltså, det är säkert, de hör säkert ihop, tror jag. Det är inte att din är fel och min är rätt, vet. Och det är att när vi rör ögonen fram och tillbaka, det är som att vi rör oss framåt och vi skannar vår terräng. Därför promenader brukar vara så bra för hjärnan. För att det känns som vi gör någonting, vi tar oss framåt. Vi agerar.
Mm. Det kan mycket väl ha med det att göra också. För då kommer vi in på en annan aspekt som gör att en upplevelse är traumatiserande. Mm. Det är just det också, att man inte har kunnat göra något ofta.
Ja.
Man är fast. Det är det som har gjort det så hemskt. För om du är utsatt för en hemsk situation och du har all förmåga att hantera den på något sätt och fly eller... Och det går bra dessutom. Mm. Ja, men då blir det oftast inte lika traumatiserande. För du vet att du var förmögen att göra någonting. Mm. Men det jobbiga är när du kommer i händelser och sitter fast och inte kan göra någonting. Och du bara vet att något hemskt kommer hända.
Det är därför det är så jävla viktigt att barn och djur skyddas. För de har inget val. De måste vara där. Ja. De kan inte klara sig utan en person.
Och det är just därför barns traumatiseringar är ju väldigt vanliga och också väldigt skadliga.
Fullt förståeligt. Liksom total förlust av kontroll. Liksom. Utsatthet, ja.
Och sen då ytterligare, det finns en annan möjlig lösning då som jag har läst om. Det är neurofeedback. Det är en teknik där du stimulerar dina hjärnsignalers våglängder. Så att de får lite annorlunda våglängder än de har för tillfället.
Oj.
För man har forskat på att vissa personer som är traumatiserade och så vidare, deras hjärnsignaler brukar ha en viss våglängd i större utsträckning på vissa platser i hjärnan.
Mm.
Så då genom att gå till en sån plats så kan du då vänja av hjärnan att inte ha så mycket av en viss hjärnsignal.
Mm.
Den här metoden är ju... inte så omtalad, men den har varit väldigt framgångsrik inom idrottsvärlden.
Ja, okej.
Okay. Där fotbollslag och annat har använt den för att förbättra sin mentala förmåga i idrott.
Kommer ur så här förlorarläget liksom, lite grann.
Ja, det var ett exempel då där fotbollsspelare fick titta på sina misstag på tv samtidigt som de hade den här apparaten på huvudet som tog bort de här jobbiga känslorna, rädslan från att göra samma misstag.
Påminner lite om, det har gjort, senaste 5 åren har gjorts enorma framsteg med att använda psykedeliska preparat i terapeutiskt syfte. Alltså inte att man, du vet, springer på konsert och tar någonting för att man ska komma över sitt trauma, utan att man gör det med liksom en utbildad terapeut. Och där handlar det ju väldigt mycket om att man gör man ökar hjärnans plasticitet igen. Så om man har fastnat i ett spår så är det lättare att komma ur det med hjälp av liksom noggrann terapi. Att man kan komma ur de här gamla spåren som man har fastnat i. Ja, det här flyktläget. Att man öppnar dörrar som kanske hade stängts annars. Och det påminner, det låter lite som samma sak. Att man på något sätt får hjärnan att bete sig på ett annat sätt när den har fastnat.
Och när man tittar på de här programmen på hur det här sker, så ser man ju att personerna också ofta får tala igenom det trauma de har varit med om. Och det är det de här drogerna också har som positiv effekt, att man vågar sig ta sig an och prata om det.
Ja, just det.
På ett mer avslappnat sätt. Och koppla ihop pusselbitarna. Så att helt plötsligt får historien ett början och ett slut. Man får kronologin. Och därför kan man sedan titta tillbaka på minnet som ett minne och inte som någonting som händer här och nu. Så att det är just därför de här metoderna också eventuellt kanske fungerar. Det är bara en teori jag har.
Ja, men visst.
En teori jag har bara för att jag vill knarka hela dagarna.
Alltså,
och det är det enda jag vill.
Ja.
Då vill jag bara hitta de bästa, smartaste lösningarna till att det här skiten funkar. För om det funkar för traumatiserade människor, då funkar det även för oss när vi ska festa.
Men eller hur? Alltså jag väljer att tänka att öl är psykedeliskt. Och jag borde nog dricka mycket av det för att komma över. Att jag lever på gatan ibland. Och alla de hemska sakerna jag måste göra för att få pengar. Liksom, och problempodden.
Ja, men, och det är det traumatiserade människor också gör. De försöker bedöva sina känslor med alkohol, vilket är vad alkohol gör. De bedövar känslorna. För det är, man vill komma undan sina känslor.
Ja, precis. Det är lite läskigt att nu, om man ska låta lite som en mamma. Men alltså, du vet, med scrollflöden och att bli beroende av att fly från verkligheten med en skärm och så där. Det blir lite som en drog som är okej för alla att knarka på något sätt. Så alla börjar fly verkligheten. Förr i tiden, då läste folk böcker. Men det gör de inte längre. Nu tittar de bara i telefonen och det är Marcus och Mercurius och det är bara dåligheter.
Lyssna, snälla sluta titta på skit och lyssna på kvalitetsradio.
Exakt.
På problempodden. Mm. Och så kommer lite klassisk musik där också.
Sätt dig, stirra in i en vägg och bara lyssna på problempodden. Skit, ja. Ingen underhållning förutom oss.
Vi är inte bara jävligt roliga. Vi är också väldigt intellektuella.
Eller ett sista tips. Ryck upp dig. Skärp dig.
Ja, just det. Men det är, jag skulle säga knarka, men ryck upp dig, det är ju slutgiltiga. Det är bara bara skärp dig. Det var en liten skit som hände. Det var hemskt. Ja, du var med om Titanic.
Ja, det var trist.
Om en stackars dig blev alla dina kompisar uppätna av hajar. Oj, stackars dig. Ja, men sånt hände, lilla gubben.
Get your head out of your ass. Har du testat att skriva ut ett CV och gå dit personligen och räcka över? För det visar framåtanda.